Verkar som batteriet är lågt på den här, så att... Ja, jag tror det är bra om du byter den, så. Så där. Jag har tagit med mig lite redskap här idag. Ni kanske kan gissa vad vi ska tala om. Det är skördetema idag. Skörd- och såddtema. Och jag har fått låna den här från Bäckmansläkten. En lie. Sådana använde man förr när man skördade. Det var ju ett antal år sedan man använde sådana när man skördade säd i Sverige. Men så gick det till att man gick på åkrarna och slog säden och sen samlade man ihop den. Nu för tiden så är det skördetröskor som tar in skörden. Sådär. Så där, nu hör ni mig bättre. Nu går det nog bättre att köra med lien också, tror jag. Det var ett ganska hårt jobb. Och ännu värre var det väl ännu längre tillbaka. Då hade man skäror, och det kanske var lite olika på olika ställen också. Olika ställen i världen hur man skördade. Men skäror, då kunde man jobba lite längre ner så där och... på ett enklare sätt binda ihop kärvarna, vart med mindre spill. Men det var ett väldigt tufft jobb. Krävde en del fokus och man var ganska trött under skördeperioden. Man fick jobba ganska hårt. Kan man göra så där också. Så. Ja. Kanske inte ska vara allt för politiska här idag. Men skörd är ju någonting som är väldigt... vanligt också som tema i Bibeln. Jesus talar mycket om skörd, han talar mycket om sådd. Och det är viktigt att vi också förstår att det är ett arbete att vara skördarbetare i Guds rike, att vara såningsarbetare i Guds rike. I förra församlingen där jag jobbade så fanns det några lantbrukare. Och vissa tider på året så var det nästan svårt att få kontakt med dem, för och speciellt då när det var skördetid, då var det liksom, då jobbade de, kändes det som, nästan dygnet runt, kanske under några dygn för att ta in skörden. Det var jätteviktigt att de var superfokuserade. När vädret var det rätta så var de tvungna att köra för fullt för att få in säden. Skulle det hända någonting då, kanske att det började regna eller att ja, det hände något i naturen som förstörde säden, så kunde de förlora väldigt stora summor. Så det var otroligt viktigt att de under kort tid gjorde en stark arbetsinsats. Och det här är ju ganska självklart för många av oss. Men idag ska vi stanna upp inför det. För jag tror att det här är någonting som vi behöver ta med oss just nu som församling. För vi är i en liknande situation där vi som församling... närmaste veckorna har en utmaning framför oss. Nu får vi sanktion från himlen här också. Amen. Att det är en speciell tid. Vi vet alla att Sebastian Saxe ska komma hit nästa lördag. Och när jag har bett, när jag har tänkt på det här, när jag också har lyssnat på honom sista veckorna. Jag har varit inne och lyssnat på YouTube-klipp från när han var i Smyrna i Göteborg, när han var i Motala i baptistkyrkan där bland annat. Jag har läst hans bok som är nyligen utkommen. Jag vet att många av er också har läst den och ni har berättat hur berörda ni har varit när ni har läst den. Och jag har fyllt med en sån tro på att Gud verkligen vill göra någonting i ett stort antal människors liv den här kvällen. Jag tror att Gud kommer göra mycket under hela varje festivalen. Men Men Gud har liksom på något sätt highlightat att just den här kvällen så finns det en möjlighet att människor ska kunna få sina liv förvandlade. Men jag har också fyllt med en nöd över att det är viktigt att vi gör det Gud har kallat oss till för att det här ska kunna ske. Det kommer inte ske bara av sig självt. Inte bara för att Sebastian kommer hit och står där ute så kommer det med automatik bli så att massor av människor kommer till tro. Utan det handlar om vi är beredda att gå in och vara såningsarbetare, skördarbetare och bjuda in, dela ut inbjudningslappar, sätta upp affischer, vara med och jobba praktiskt på olika sätt för att det här ska vara möjligt. Och vara med sen och följa upp när människor kommer till tro. Alla de här stegen tillsammans är superviktiga för att det här ska kunna ske. Och vi har förberett oss med startkit. Vi har sådana här startkit som man kan vara med och sponsra och köpa för 150 kronor styck. Som vi kommer ge till de som kommer till tro. Med, här är bara ett par böcker, sen är det lite annat också som kommer finnas i de här startkitten. Så de får en bra start i livet. Det får man ju när man, i alla fall fick vi det när vi fick barn, då fick man startkit av om det var kommunen som hjälpte en liksom att komma igång med de första barnen och så vidare. Och samma är det här att vi vill ge ett bra startkit. Jag tycker de är så fräscha de här också. Det känns roligt att få dela ut dem. Och det är många som är med och jobbar med de här olika bitarna. Och vi har en grupp som är med och kommer vara med i uppföljningen här som mentorer, som andliga stora syskon, andliga föräldrar. Man kan kalla dem olika saker. Och det känns som att vissa bitar har vi fått på plats. Men samtidigt så är det en del saker som måste fara där på något sätt för att det här ska kunna ske. Och det som Gud har highlightat mig i, det är just den biten av inbjudning här inför nästa lördag. Att människor i Vargön, i Vänersborg och i Trollhättan verkligen får reda på att de kan komma hit och lyssna på Sebastian Staxet gratis nästa lördag. Speciellt de människor som är i den åldern så att de har växt upp med honom och lyssnat på Kartellen och kanske haft ett tufft liv, som verkligen skulle kunna beröras av det här, att de får reda på det och får möjlighet att komma hit. Det är en otroligt viktig bit, och jag känner att, jag vet inte om jag har känt så någonsin som pastor faktiskt under hela min tid när jag jobbat som pastor, att en samling har känt så viktig för det andliga skeendet som just den här samlingen. Jag tror inte det. Jag har nog aldrig känt en sån här både inspiration men också nöd över att Gud, vi måste få till det på något sätt och med Guds hjälp se till att människor kommer hit. För det här är en sån möjlighet. Förra tisdagen eller nu tisdags när vi bad så var vi en grupp här som var samlade. Och under bönen så såg jag också en bild av några tandemcyklar. Och väldigt konstiga tandemcyklar, för på de här tandemcyklarna var det 4 och 5 stycken personer som satt och cyklade. Jag vet, kanske finns sådana, jag vet inte, jag har inte sett så många sådana. De var väldigt långa, men, och det var väldigt märkligt också, för det var allt ifrån ganska små bebisar till lite äldre ungdomar som satt och cyklade på de här tandemcyklarna. Och jag tror inte det skulle funka så i verkligheten riktigt, men i den här andliga bilden funkar det jättebra. De cyklade där, några satt i blöjor liksom och cyklade och andra var lite större och hade vanliga kläder på sig. Men de cyklade så glatt på de här tandemcyklarna och det var liksom, det kom en efter en efter en. Det var några tandemcyklar med 4-5 stycken på. Och jag fick genast den här tanken att det här är människor som kommer att bli andligt frälsta, alltså. De kommer att bli andliga bebisar, andliga ungdomar som vi får ansvar att ta hand om. Att det var som en kallelse las lite på vår församling där, att vi behöver ta hand om de här personerna. Och då blir vi ännu mer taggad inför det som ska komma. Men också utmanad av att vi behöver vara redo. Vi behöver göra oss redo. Vi behöver vara offensiva den här veckan som är kvar fram till nästa lördag. med att bjuda in, med att dela ut lappar, med att sätta upp affischer, men också be att Gud ska göra det han vill, för det är han som drar människor. Vi kan ju bjuda in, men det ytterst är det ju Gud som måste verka på människors hjärtan och se till att de vill komma hit, och att han sen gör någonting den här kvällen i deras hjärtan och efteråt i uppföljningen. Och jag tänkte på det här bibelordet som egentligen kanske handlar om givande. Det står i andra Korintierbrevet 9:6. Och som är en biblisk universal sanning. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Och jag tror att det gäller i det här fallet att vi har en utmaning att vara med och så offensivt den här veckan och dagarna framöver för att också få se en riklig skörd. Och jag ska återvända, det var lite intressant att Johan inledde med det här bibelordet. I och för sig så är det ett vanligt ord när man talar om skörd kanske. Men jag hade tänkt att predika över samma inledningsord som han läste. Ifrån Lukas kapitel 10. När Jesus sänder ut de 70. Då säger han så här i vers 2. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, säger han. Och sen säger han att han sänder dem in som lamm bland vargar. Ja, jag vet inte om det riktigt är så farligt att göra det vi ska göra den här veckan. Men många kristna får ju lida också när man är skördarbetare, när man är såningsarbetare. Och vi är ju ganska förskonade från det i Sverige. Men kanske för att vi är så försiktiga, så därför så händer det inte så mycket. Och då blir det inte så mycket förföljelse. Jag vet inte. Men hur som helst så det offer vi behöver lägga ner är mindre än vad de i alla fall fick uppleva, tror jag, förföljelse och så. När vi ska bjuda in människor och göra det här jobbet som behöver göras den här veckan. Men vad är det Jesus säger? Jo, han säger att skörden är stor, men arbetarna är få. Det finns en otrolig skörd. Otroligt många människor som i det här området där vi bor som skulle kunna komma och lyssna på Sebastian Saxet och som skulle behöva komma och lyssna på honom. Som Gud har förberett, där deras hjärtan är förberedda och de är på något sätt mogna att ta ett steg till. Jag var på Överby igår och handlade på förmiddagen. Och när jag mötte alla människor där så kom den här tanken över mig. Här går det hundratals människor, tusentals människor. Och väldigt få av dem förstår vad livet handlar om. Vad som egentligen är viktigt. Och de är helt uppe i andra fokus. De går där och handlar och de skrattar och är glada och förstår inte vad som egentligen är viktigt. Och det är givetvis en del av er kanske var där och ni visste ju vad som var viktigt. Men väldigt många i alla fall, jag känner ju inte alla dem, men väldigt stor procent av oss svenskar, de som lever här i Sverige, har ju väldigt lite hum om vad Gud egentligen har för plan för deras liv och också det allvar som finns kring livet överhuvudtaget. Och det drabbade mig. Jag insåg att skörden är så otroligt stor. Och samtidigt visste jag också att Gud håller på att bearbeta. Många av de här människorna i deras inre så har det börjat en process. Och en del kanske har kommit mycket längre än andra. Och det finns någonting där som han kan slå an till. Som Gud kan slå an till. Om de bara får höra budskapet förmedlas på ett rätt sätt vid rätt tillfälle. Med Guds andes smörjelse så kan det ske någonting. Arbetarna är få. Jag tänkte också på det. Det är väldigt många människor och det är väldigt få som berättar om Jesus. Det är väldigt få tillfällen människor får höra om Jesus idag. Och jag vet inte, det har det väl varit så i hela tiden egentligen. Även om vi har upplevt väckelser i vårt land, så i alla fall under många, många år nu, så har ju människor växt upp i en miljö där man sällan hör evangeliet. Och där skördarbetarna är relativt få. Även om det finns en hel del kristna, så kanske vi måste vara ärliga och säga att vi inte fungerar som sånings- och skördarbetare så är det särskilt bra alla gånger. Och sen har vi det andra som är så starkt också hos Jesus. Han säger: be skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Här har vi någonting som är enkelt, kanske det enklaste egentligen, att börja be för att det ska finnas skördarbetare, att det ska komma skördarbetare. Och givetvis ingår ju vi i den bönen också, att vi ska bli skördarbetare om vi inte redan är det. Men att också Gud ska kalla på andra och föröka antalet skördarbetare. Och att det ska bli en uppenbarelse av evangeliets sanning också finns ju i det kallet på något sätt. Och här har vi ju en fantastisk möjlighet under den här veckan som kommer att vara bedjare och be för att det ska bli ett andligt skeende den här kvällen, att människor ska komma hit och bli frälsta, och att vi alla ska få fungera i att bjuda in och vara skördarbetare på det sättet. Det tredje som händer här, det är ju att Jesus faktiskt säger gå. Ibland glömmer vi nästan bort det lilla ordet här. Jag tänkte på det själv när jag läste den här texten, att vi talar ofta att vi ska be om skördarbetare, men sen säger han gå. Och det är ju en utmaning till oss och till de 70 som stod där. Att vi är kallade att inte bara be, men också gå ut och vara de här arbetarna. Och det här känner vi till, men då kan man fundera, varför är det då så viktigt att människor kommer till tro på Jesus? Det är ju den avgörande frågan, och den skulle jag vilja stanna upp lite för idag här. Och det första är ju givetvis det som vi ofta talar om, att Gud älskar alla människor och han vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som vi kan läsa i Nya testamentet. Det är ju grundläggande, och det är ju det som ska vara själva drivkraften till varför vi vinner människor och är så angelägna om att människor ska få lära känna Jesus. För han har en sån otrolig kärlek till dem. Och den går inte att beskriva, även om man försöker så räcker det inte, för den är oändlig. Guds kärlek, Gud är kärlek, och han har en sån djup kärlek för varje människa. Samtidigt så är Nya testamentet väldigt tydlig med att det finns ett stort allvar också i den här kärleken. Och att det finns ett stort allvar i livet. Det ansvar som vi har fått som människor att säga ja till Gud av fri vilja, eller att välja att inte ha gemenskap med Gud av fri vilja och inte tro på honom. Och nu när vi har läst många av oss Nya testamentet, så har vi säkert stött på de här texterna där det här allvaret lyser igenom. Och det här är någonting som är... Jag känner en stor ödmjukhet, ska jag säga, att tala om det. För jag vet hur smärtsamt det är för många av oss, och hur svårt, vilken brottningskamp det är för många kristna att kunna ta in att det är ett så stort allvar. Att det finns en dubbel utgång som Jesus talar om. Att man antingen kommer till himlen, till en underbar tillvaro i gemenskap med Gud när man dör, eller att man annars, som Jesus beskriver, är ganska mustiga ord skulle jag vilja säga, och ett väldigt stort allvar att det finns också en möjlighet att man kan gå förlorad. Och Jesus säger att de allra flesta drabbas av den situationen. Det är en liten grupp som kommer till himlen i förhållande till de som går förlorade, kommer till fördärvet som Jesus talar om. Och han använder när han beskriver det i alla fall ett väldigt stort allvar, och talar om ett lidande som är väldigt starkt på den platsen. Han använder olika ord för det, och jag ska inte fördjupa det jättemycket idag, men han använder ordet som helvete, dödsrike och så vidare. Och i Uppenbarelseboken och andra ställen kan vi läsa om den stora eldsjön. Fruktansvärda beskrivningar som Jesus använder av vad som kan hända med människor som väljer att säga nej till Jesus. Och det är svårt att få ihop de här bilderna kanske för många av oss i den tid vi lever med det kärleksbegrepp och den gudsbild som vi är uppväxta med, och förstå hur en kärleksfull Gud kan tillåta något sånt och också låta det ske med människor som väljer att inte ta emot Jesus som Herre i sitt liv. Men samtidigt så går det inte att blunda för att det är den beskrivningen som Jesus är väldigt tydlig med att ge i Nya Testamentet och som Bibeln i sin helhet också undervisar om. Och det finns olika teologiska tolkningar kring det här. När man läser teologi så får man gå igenom en del sådana, och jag känner att det är viktigt när man nämner det här också att lyfta fram det, att en del teologer har sett möjligheter i Bibeln och i Nya Testamentet för att det här lidandet kanske är tidsbegränsat, att det blir någon slags förintelse av de personer som inte kommer till himlen, så att det upphör, och att på så sätt så kan man se att det är mer barmhärtigt och att det finns en lätt, man får det lättare ihop pusslet på något sätt och se att en kärleksfull Gud kan tillåta något sådant. Men, och det kallas bland annat för annihilationalismen när man tänker kring den här förintelsebiten då. Men jag personligen har lite svårt att tro på det när jag läser Jesu beskrivningar. Jag har alltid själv tenderat att tro på att det är mer allvarligt än så. Och att det är som Jesus säger. Att det handlar om ett lidande som inte tar slut. Som är oerhört, som verkar inte som finnas någon riktigt bra beskrivning av det, för att det är så starkt. Och det fyller mig med en oerhört nöd när jag tänker på att vi kanske inte riktigt orkar tro längre på det allvar som Jesus talar om. Och jag tror att det gör någonting med oss också när vi fjärmar oss ifrån den sanningen som Jesus ändå talar om i sitt ord. I Hebreerbrevet 6 så får vi en liten hint om hur grundläggande ändå de här bitarna verkar vara i den första församlingen och i Jesu undervisning och hos apostlarna. I Hebreerbrevet 6 och vers 1 så står det så här: låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. Här skulle vi kanske tänka att det skulle stå evigt liv, men det som lyfts fram som grundläggande i den kristna undervisningen är om de dödas uppståndelse och den himmelska tillvaron som finns där, men också om evig dom. Att det finns en evig dom som också gäller. Tittar vi lite vidare sen i Nya Testamentet, i Lukas evangeliet, det 16 kapitlet, så har vi den här berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Och många av er känner igen den, så jag ska inte läsa den i sin helhet, men det handlar om två personer som Jesus nämner vid namn. Den rike mannen får inget namn, men den här Lazarus är en person som nämns vid namn, och det indikerar att Jesus inte har en liknelse här, för i alla andra sina liknelser så säger han att det var en man eller det var en person och så vidare. Men här nämner han också Abraham som är en levande person som finns i himlen nu. Han nämner den här Lazarus i namn, så det indikerar att det här är någonting som Jesus berättar, något som har hänt i verkligheten. Det handlar om två personer, en fattig tiggare som dör och en rik man som dör, och vad som händer med dem. Och en väldigt allvarlig beskrivning. Det står så här i vers 23: i helvetet där han plågades lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Sen fortsätter berättelsen. En fruktansvärd berättelse om hur den här rike mannen då, som till skillnad från Lazarus som har kommit till himlen, har kommit till helvetets, till dödsriket här i den här beskrivningen, och plågas i någon typ av eld som är fruktansvärd, en fruktansvärt lidande för honom. Det här är ett exempel av många texter i Jesus, många sammanhang där Jesus talar om det här allvaret. Och jag tror att det är viktigt att vi, när vi lever här i den tid vi gör, där vi har det så bra många av oss. Vi lever som kungarna gjorde kanske på romarrikets tid. Många av oss har det bättre än vad de hade det när det gäller ägodelar och hur vi njuter och lever vårt liv. Hur vi kan åka på semester och åka fina bilar och så vidare. Sen vet jag att det finns många av oss som har det jättetufft på många sätt. Så jag vill inte säga så, men många svenskar i alla fall, många av oss kristna har det väldigt bra. Det får vi nog vara ärliga och säga. Och då tror jag det kan vara svårt att riktigt ta in det här allvaret också. Det kanske är lättare när man lever i en tid av krig, allvar, där människor dör runt omkring en. Då är det lättare att förstå att det är ett allvar och ta till sig de här texterna. Men jag tror att vi behöver jobba med att förstå verkligheten. Och det här perspektivet tror jag vi behöver ha med oss också när vi riktar oss utåt, att det är på allvar. Det är så att människor faktiskt kan gå förlorade och att det får oerhörda konsekvenser om det sker. Men det finns en kärleksfull Gud som ingenting mer vill än att människor ska få lära känna honom, och som vill rikta sig i kärlek till var och en. Det är den spänningen vi lever, och därför har jag blivit, tror jag, blivit så uppfylld med den här nöden också inför nästa lördag. Hur många ska vi kunna nå? Hur många ska vi kunna nå med varje festivalen? Hur många ska vi kunna nå som församling med det arbete som vi har? För vi är en räddningsstation som Gud har placerat här i Vargön. Och det finns några till här i kommunen, här i området, som Gud har placerat. Och vi har möjlighet att göra skillnad med Guds nåd och hjälp, ledda av honom. Och det fantastiska är att vi kan alla hjälpa till. Alla har vi olika gåvor som vi kan ställa till våra förfoganden. Och i den här festivalen så blir det extra tydligt, för här finns det möjlighet att hjälpa till praktiskt. Man kan vara med att bygga upp, man kan vara med att riva ner. Det är ju också bra. Det ska både rivas upp och byggas upp och rivas ner. Vi kan vara med och servera fika, vi kan steka hamburgare, vi kan be, vi kan dela ut affischer i brevlådor. Det behövs det, det finns listor här ute man kan skriva upp sig på och dela upp i brevlådan. Det var så roligt häromdagen, så kom en av mina grannar och sa och började prata lite utifrån Vargfestivalen, för han hade läst den här lappen som han hade fått i brevlådan. Det var en snabb utdelare som var där tidigt. Så han hade redan läst den och frågade lite och sådär. Vi kan få med att sätta upp affischer. Tänk om vi kunde affischera, inte bara i Vargön, men Trollhättan. Det bor ju väldigt många människor där, tror jag, som har en bakgrund som påminner lite om Staxet. Det finns många i Vänersborg som har en sån bakgrund. Vi behöver nå ut där också. Med både lappar, affischer, men också möta människor. Och nu kommer det ett litet team hit också. En tjej kommer från Tyskland, vet jag i alla fall, som Björn Engelin har kontakt med, som kommer vara här några dagar och hjälpa till och möta människor, gå ut och prata med dem. Och det kommer vara ett team, Björn kommer att göra det och en del andra här. Jättehärligt. Så det kommer att hända en del grejer av inbjudning också. Men där kan man också få vara med om man vill vara lite mer offensiv. Men alla behövs vi och alla kan vi få vara med de förutsättningar vi har. Det är så härligt, tycker jag, i Bibeln så lyfts det här upp också, att vi alla är så värdefulla. Att vi alla är välkomna och bidrar med det vi har. Man måste inte vara expert och jätteduktig, utan man kan få bidra med det man har, och Gud älskar det. Och han kommer löna alla som tjänar honom på ett otroligt rikligt sätt. Och i Gamla testamentet så finns det en berättelse där David hade varit ute och där hade varit ett krig. Och nu tappar jag bort i vilken bok det är, men hur som helst så i första Samuelsboken 30 står det. Där det var så uppenbart att alla skulle få lika lön. Det står så här i första Samuelsboken 30. När de hade varit ute och slagits i ett krig där så hade några inte orkat att följa med ända fram till sista stationen, om man säger så. Och då tyckte de som hade varit mest tappra i striden och haft mest orkat, ja, men då ska inte de få dela bytet. Men då gick kung David in och säger så här. Nej, så här säger han i första Samuelsboken 30, vers 24. Nej, det som drar ut i striden ska ha samma lott som det som stannar vid trossen. Det ska dela lika. Så blev det från den dagen och i fortsättningen. För David gjorde detta till lag och rätt i Israel så som det är än idag. Det här är bara ett exempel på att ifrån Gamla testamentet, som man kan se genom hela Nya testamentet, att Gud är en Gud som är generös. Alla som vill dela med sig av sina gåvor, alla som vill tjäna honom, alla som gör det de kan, kommer Gud att rikligt belöna. Han ser med sån glädje på det. Han tittar inte på vad vi inte kan göra, utan han ser på vad vi kan göra. Och när vi gör det så välsignar han det genom sin heliga ande och förmerar det på ett fantastiskt sätt. Och det har vi chansen till nu allihopa. Den här veckan som kommer och veckorna framöver. Att vara med. Och se till att det här blir en riktig urladdning. Där många människor kommer till tro. Och får lära känna Jesus. Och får räddas till evigheten tillsammans med Gud. Och nu har vi ju laddat också. Vi har ju förberett oss på ett så fantastiskt sätt. Så nu för första gången kanske någonsin. Johan Lundgren sa det till mig. Jag får säga det, hoppas jag. Att han sa så här att. Det känns så spännande och roligt, för nu är vi ju liksom så här bra förberedda vi aldrig varit. När vi gick hem efter förra träffen här och hade haft utbildning för mentorer så, och man inser att ja, men vi är laddade nu. Vi har laddat upp med allt den här, vad vi klarar av i alla fall för att ta emot människor. Och nu är det bara att se till att människorna kommer på den här samlingen, kommer med på festivalen och får lära känna Jesus, så ska vi för första gången kanske kunna ta hand om dem på ett kvalitativt sätt. Nu tror jag att vi har gjort det bra tidigare med, men vi har säkert också missat en del personer genom att vi inte har varit så förberedda. Men nu är vi ju taggade och nu har vi chansen. Nu är nätet redo. Låt oss få dra den här trålen tillsammans nu som församling och dra in den här fångsten. Gud tänker använda oss allihopa. Jag ska vilja göra en stor trål av oss allihopa nu. Jag vet inte, det hade jag inte tänkt innan. Men kan vi inte ta varandra i händerna så här i bänkarna bara? Så gör vi en stor, försöker göra en lång trål av det här. Ni kan väl ställa er upp så syns det lite bättre. Kolla vad fisk vi kommer fånga in. Ja. Jag tror det hänger ihop på ett eller annat sätt här i alla fall. Det har varit lite små trålar här och där också, men det gör ingenting. De fångar fisk de också. Alltså, titta vilken mäktig armé vi är. Vad många vi är. Tänk hur många programblad vi kan dela ut. Tänk vad alla vi kan bjuda in och alla vi kan ta hand om när vi är tillsammans. Alla de här härliga syskonen tillsammans. Underbart. Nu kan ni få sitta ner igen. Det är vi som ska tråla in det med Guds hjälp. Och nu så ska vi ta och gå in för landning här. Om du vill bli ännu mer inspirerad. Några har ju läst boken, men titta gärna på YouTube-klipp också. Sök på Sebastian Staxet och sen på Smyrnakyrkan Göteborg och Baptistkyrkan i Motala så kan du se dem jag har sett i alla fall. Låt dig bli inspirerad. Så fort du tappar lite inspiration, läs boken. Lyssna på honom. Lyssna på Jesus framförallt. Det är han som kan inspirera oss. Och försök hålla ångan uppe nu, i alla fall ett par veckor till. Och så går vi in i en sån här skördeperiod nu och såningsperiod. Vi är offensiva och gör någonting tillsammans. Idag så ska vi kan be er som ska vara förebedjare att komma fram och ställa er här. Och låsångsteamet kan göra sig redo också. Men jag skulle vilja att förebedjarna ställer sig på rad här. Nu glömde jag att vi skulle göra ordning. Den här lien, den är så farlig så den behöver fixas till här. Men ni andra förebedjare kan komma fram och ställa er här. Idag så ska vi få chansen. Vi kan stå upp tillsammans. Jag skulle vilja be med oss här tillsammans innan vi går in i själva förbönsavslutningen. För idag har jag en speciell utmaning. Och det handlar om bön. Ni har alla fått mycket utmaningar i den här predikan. Och jag har fått det själv. På många olika områden. Men just på bönens område, där kan vi alla faktiskt vara med. Det finns egentligen inga hinder för oss. Alla kan vi be. Och jag skulle vilja utmana nu att den här veckan som är fram till, och jag tycker vi ska be till och med nästa söndag i alla fall. Det är en vecka då. Då hinner det här mötet vara på lördag kväll. Hela festivalen hinner gå igenom. Och vi har börjat med uppföljningen också efter festivalen. Det skulle vara fantastiskt om vi kunde, alla vi som hade sträckt ut våra händer och tagit varandra händerna, kunde gå in i något slags böneförbund här och överlåta oss till att be en liten stund varje dag för att människor ska komma på det här, på festivalen, men framförallt på det här mötet när Sebastian Staxet här, de som behöver komma dit, att de ska få komma hit, att människor ska få komma till tro. Att vi ska kunna ta hand om de människor som kommer till tro. De tre bönämnena, att vi kunde bära med oss det den här veckan. Och jag skulle vilja utmana oss alla att välja om vi vill be 5 minuter om dagen eller en kvart om dagen. Det här är lite utmaning nu för oss alla, tror jag. Men jag tror att alla som tror på Jesus klarar av att be 5 minuter varje dag om man vill det. Men, och känner du att det är en för lång tid så kanske du kan be en 15 sekunder eller en halv minut också då, om du känner att det känns mer lagom. Men jag tror att många klarar 5 minuter eller en kvart. Och att man liksom på något sätt överlåter till att den här veckan, nu är det fokus, ungefär som skördarbetarna gör när de skördar, de väntar med, de vilar efteråt. Vila kan vi göra i himlen. Att man tänker liksom att nu är det en vecka för oss som uppföljare, kanske lite längre, som vi behöver hålla ut. Och för att få se ett andligt genombrott. Så du som känner att ja, men jag skulle kunna överlåta mig till det. Du kan väl göra ett beslut mellan dig och Gud i ditt hjärta just nu. Att jag vill be för de här sakerna 5 minuter eller 15 minuter varje dag den här veckan. Avsätta tid för det. Planera in dig i min almanacka så jag har tid för det någon gång under dagen. Och så är vi tysta en liten stund nu bara så att var och en får möjlighet att bestämma om man vill gå in i det. Det är frivilligt givetvis, men jag vill utmana till och jag skulle vara så glad om många av oss vågade ta an den utmaningen. Men vi är tysta några sekunder här så får var och en tala ut med Gud hur man ska göra kring det. Gud, nu ber jag att du ska tala till oss. Att vi får känna din andes ledning i hur vi ska göra med den här utmaningen. Om vi ska gå in i det eller inte. På vilket sätt. Tala till oss, helige ande. Och låt oss få ta heliga beslut just nu. För den här närmaste veckan. Amen.